Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden avsnitt 11 och vi är mitt uppe i ett allsvenskt uppehåll och en landslagssamling som har gett oss en ganska dålig match mot Norge får vi säga, där Sverige inte alls övertygade. Haaland hade lekstuga med det svenska försvaret, gjorde 2 mål, Norge vann med 2-1 och det känns som nu har de blivit storebror även i fotboll. Nej då, så långt ska vi inte gå, men vi ska avhandla den lite snabbt här. Linn, vad är din åsikt om Sverige-Norge? Du var på plats bland annat, va?
Jag var på plats, ja. Och framförallt så är det ju en landslagssamling som aldrig tar slut.
Nej, precis, och det tar aldrig slut på skador heller.
Nej, och jag är hes som alla hör, men jag ska verkligen göra mitt bästa. Jag ber så jättemycket om ursäkt.
Det är lugnt, du är förlåten.
Sverige-Norge, ja, det var ju, jag var i Slovenien också, så det var ett bakslag, för att där får man ändå säga att det gick rätt så bra för Sveriges nya 4-4-4-3-3. Ska vi ta och säga om. Men mot Norge så kändes det ju väldigt ängsligt, åtminstone i första halvlek. Och Janne testade ju också både Mattias Svanberg och Jens Kajust i de här två mer släpande rollerna på mittfältet. Där då Jens Kajust är den som ska stanna kvar om man då vänder på den här trekanten, och att han ska vara kvar där nere och Mattias Svanberg fick större möjlighet att röra sig uppåt i planen. Tycker att Jens Kajust klarade av den rollen bättre än vad Kristoffer Olsson gjorde mot Slovenien. Sen blir Alexander Isak rätt så isolerad uppe på topp, gör det väl det bättre mot Norge än man gjorde mot Slovenien. Dejan Kulusevski vet inte riktigt hur han ska agera i det defensiva spelet, så han blir också lite låst när det väl gäller att gå till anfall. Så att det finns ju saker att vrida på.
Ja, jag vet inte. Kajus blev utsatt till matchens lirare, hyllades väldigt mycket av Jan Andersson efteråt. Jag förstod inte det. Jag såg inte alls hans storhet, men jag vet.
Men det
inte.
Måste du ändå, han kom ju ändå in det första gångerna.
Ja, exakt. Det var det jag skulle komma till, att han är ju en man för framtiden och han är ung. Han har inte spelat så mycket där i sin nya klubb, så att det är klart man får ge en lite tid. Däremot så var det ju flera andra, till exempel Alexander Isak lyser ju med sina mål, och backlinjen var inte alls speciellt bra heller. Där eftersnacket handlade mycket om vad Milosevic sa just i Haaland och sådär. Jag kan tycka att alltså, det brukar vara så här, vi älskar ju när det blir rubriker och sådär, och att spelare ska snacka och sådär, och är man 30 bass så kanske man vet bättre än att säga fula ord och sådär på planen, men sånt händer ju ändå liksom, och det är i stridens hetta, det är adrenalin och sådär, så jag har lite överseende med det och tycker inte det är så farligt. Och sen vet jag ju att spelarna hatar ju när, alltså i alla fall vissa äldre och mer som har varit med ett tag, hatar ju när liksom motståndare eller lagkamrater går ut och snackar om vad man sa på planen. Liksom, det är ju en code of conduct mellan spelare att man ska hålla det på planen, det som händer på planen.
Men Haaland är väl medveten om att när han går ut och säger så, ja, efter matchen, så kommer det bli jävligt mycket fokus på Milosevic.
Ja, precis.
Så att jag tror att han var väl medveten om vad han gjorde där. Mm. Han är ju ung, men han är ju ändå erfaren i den här branschen.
Men om man tyckte det var jobbigt när Milosevic sa, så kanske han, då kommer han få det jobbigt i Premier League. Jag tror att det där är trash-talket kanske lite värre. Eller om man går med på kroppen där, man kanske kör tacklingar och sådär. Man vet inte vad som är värst.
Mm. Men ja, det var ju rätt svårt att hitta vinklar efter Sverige-Norge, så att det var ju tacksamt då att det blev någonting som vi kunde fråga om i mixade. Jag tycker att Milosevic skötte sig väldigt bra i mixade, men han svarade ju på alla frågor och höll ihop det väldigt bra.
Och nu är han hemkallad av AIK, hemkallad, de har väl kommit överens med landslag om att han inte ska vara med längre på den här landslagssamlingen, med tanke på att han har spelat med ett knä som inte har varit i sitt bästa skick, och ja, knäskador och fotbollsspelare vet vi hur det är med dem, så att Då kommer Janne Andersson kallat in Totte Nyman och Daniel Sundgren. Innan dess så kallar man in Milosevic, lagkamrat Sotiris Papagiannopoulos.
Mm, fick lämna semestern.
Så att det är ju ett väldigt B-betonat landslag här. Sen att Totte Nyman kallas in, ja, en favoritspelare hos Janne, har spelat i IFK Norrköping tidigare. Men jag undrar ju vad en sån som Jordan Larsson, Mikael Ishak tänker. Mm. Och till exempel Alexander Jeremejeff.
Men det kan ju vara att Jordan Larsson har fått frågan, men att han är i något läge med någon klubb. Han kanske är och provspelar någonstans, ja, eller provtränar. Känns som att han borde ha sagt nej kanske.
Ja, så känns det i alla fall. Och det känns även som ja, Alexander Jeremejeff vet jag inte. Men det är väl Totte Nyman, kanske är väl en rak ersättare till eller mer Ishak-typ då. Jag vet inte, som ungefär likadan.
Har vi sagt vad vi ska prata om idag? Vad vi ska göra?
Nej, men vi ska ju köra om det här landslaget. Jag tänkte stänga den här landslagssamlingen först. Jag tänkte blicka framåt också mot Serbien här.
Ja.
Där de...
Torsdag.
Ja. Och där får ju liksom det här 4-3-3-taktiken också bekänna färg. Serbien är ju rätt bra.
Mm.
Sen är frågan vad vi får se för landslag. Det kommer ju att bli... Vilka ska Jocke Nilsson spela en tredje match? Han ska inte
Hjalmar Ekdal kanske får göra sin första match.
Ja, det blir ju Hjalmar Ekdal eller Kurtulus känns det som kommer få... spela från start. Jag tror inte de kör Sotte där och Jocke Nilsson. Det hade varit förvånat mig i alla fall. Men det ska bli spännande att se. Och sen blir det väl Isak och ja, det blir väl de får spela, men de spelar väl inte hela matchen, gissar jag. Men det blir, alltså, om man ska sammanfatta det då, så har väl det börjat så där för Jan Anderssons 4-3-3. Och jag menar, det är klart att det tar på menar, självförtroendet att få torsk på Norge liksom. De är ju, har ju något spännande på gång, men det är inte så att de har så här wow-spelare förutom Haaland och Ødegaard och menar, Sander Berge är väl helt okej, okay, men jag tyckte han...
Sørloth.
Ja, men Sørloth är väl okej, men var ju en jätteflopp i Leipzig liksom, och menar, Sander Berge är ju bra. Jag tyckte han, där märktes det jäkla skillnad tyckte jag, när han mötte Sveriges inne mitt fält, att då han spelar liksom ordinarie Sheffield United i det Championship och ändå var så dominant och har den här bollkontrollen. Så att,
jag tror att 4-3-3 kan bli bra, och jag tycker det är kul att Mattias Svanberg och Jens Kust får chansen. Mm. Och sen hade Alexander Isak haft lite mer självförtroende från säsongen, så hade det blivit minst ett mål där i alla fall.
Ja, jag är inte lika optimistisk, ja, men vi får se här. Tiden får utvisa hur det här går, experimentet med 4-3-3 kommer gå för Jan Andersson. Nu när det är allsvenskt uppehåll, så tänkte jag, det är en vecka de har haft ledigt nu lite drygt. Man har sett en del bilder på Instagram här där spelarna åker på så här korta semestrar. Jag tror Micke Lustig i AIK var bland annat i en snabb sväng i Tylösand. Jag har sett en del spelare i och för sig, det var ju Ekdal och Victor Nilsson Lindelöf som var på någon semester i Italien.
Spanien kanske till och med.
Kanske till och med. Ja, så att, ja, det är alltid.
Jag har också varit en liten snackis från i landslaget.
Ja.
Att de var på semester när de skulle rehabträna, men enligt Jan Andersson så kunde de här rehabövningarna göras även i Spanien.
Ja, precis. Och det är även inte så mycket att säga om. Det är lite skillnad på att spela fotboll och träna och liksom, ja, ligga vid poolen. Men vi ska sätta betyg på de allsvenska lagens vårsäsong, och vi tänkte vi börjar direkt här och går uppifrån och ner med Häcken, som är det stora utropstecknet den här säsongen. Vi har pratat mycket om dem tidigare, och jag tror aldrig Häcken har fått så här mycket medieutrymme någon gång, i alla fall inte i de poddar som jag har lyssnat på och varit med i. Jag pratar väldigt mycket om Häcken. Och det känns ju som att det har de ju gjort sig förtjänt av. För att de började visserligen bra. Gjorde 4 mål på AIK och krossade dem i premiären. Men då tänkte man att ja, men en premiär är alltid en premiär. Men de har hållit i. Och ja, Jeremejeff och Östin Mår, Mattias Högmo har hittat några väldigt spännande nyförvärv i Norge. Och men jag kan inte sätta något annat än 5+. Jag kanske är lite generös då, men vad säger du?
Nej, jag håller verkligen med dig.
Ja.
Och du nämnde ju Jeremejeff bland annat, och bara han i sig själv är ju 5+.
Ja.
Leder skytteligan, Häcken leder allsvenskan, så att det finns ju inget annat att säga än att de har fått ihop det ute på Hisingen. Sen undrar man ju hur länge det ska hålla, det gör man ju alltid.
Ja, men så det sa vi ju redan från början, men nu verkar det ha hållit en vår i alla fall och 10 omgångar, så det får man ju ge dem. Men sen... Ja, det är ju ett transferfönster de ska igenom här, och där får de väl göra allt. Men slåss för näbbar och klor och hålla kvar Jeremejeff. Oskar Uddenäs, ska han vara lika bra? Så att, det
han var vi väldigt imponerade av under inledningen också.
Ja, verkligen, verkligen. Och ja, men det finns en del väldigt spännande
spelare. Jeremejeff stannar ju.
Ja, så känns det faktiskt. Mm. Även man vet aldrig vad som kan dyka upp där. Men jag skulle också tro att han stannar. Och man får ju också hylla Per Mattias Högmo, som jag trodde var lite passé, om jag får ett hårdrare som tränare. Han var bra i Djurgården där, sen har man inte märkt av att han har varit i norska landslaget och sådär, men har ju fått till det väldigt bra. Och om man ska ta, nu har vi hyllat dem väldigt mycket, men om man ska ta på minuskontot och floppar, så är det väl, alltså floppar är ju ett starkt ord, men en som har varit lite besviken är Erik Friberg, som jag tror är väldigt besviken också, att inte han har fått chansen. Var jättebra förut, men nu verkar det vara som att Högmo inte alls satsar på honom. Och ja, 36 år och får ingen speltid. Det känns som att hans tid i Häcken börjar gå mot sitt slut.
Men man såg, eller jag såg inte det komma riktigt, att han skulle få sitta på bänken och inte få chansen, för att han känns som att han alltid har varit en så viktig spelare för Häcken och för hela truppen.
Jag håller med.
Så att det känns, lite överraskande.
Och sen får vi ge liksom cred till Häckens Martin Eriksson då, och tränaren Högmo, för Mikael Rygaard har varit en jättebra värvning, Oskar Uddenäs en jättebra värvning, så att det är bara att lyfta på hatten för Häcken, och så får vi se om det fortsätter helt enkelt. Men 5 plus är vi eniga om, va?
Ja, 5 plus till Häcken.
Då går vi vidare till AIK, som i alla fall både du och jag hade som slutvinnare av Allsvenskan, så vi kan ju inte säga att vi är förvånade över att de är med i toppen här. Samma poäng som Häcken, men sämre målskillnad. Och där så trodde man väl kanske inte att Bartosz Gielak skulle få ihop alla bitarna så här snabbt. AIK brukar ju ha det tungt på våren, och framförallt så trodde man kanske inte att de skulle vara så här bra efter premiären mot Häcken. Jag vet att det gnälldes en del liksom från spelarhåll om att de inte fick in de här värvningarna som de ville ha. Det var ett bakslag att de inte fick in John Guidetti till våren, men där kom det i alla fall Jordan Larsson till slut, och som har varit en väldigt viktig del. Och det är ju, även fast han inte har öst in mål, så pratas det hela tiden från spelarna om hur viktig han är med den här länken mellan mittfält och anfallet och sådär. Så att AIK är ju, även för att ha gjort en mycket bra säsong.
Ja, AIK har gjort allting som de gjorde bra förra säsongen, plus att de har vunnit på bortaplan. Mm. Och då ligger man så här högt upp i tabellen. Mm. Och sen så har vi ju, om man då ska ta fram topparna i AIK, så nämnde vi flera stycken, men Joe Mendes, som jag hade som den spelare som skulle slå igenom i år i Allsvenskan.
Så där ja! Det får man säga att han nästan redan har gjort.
Ja, absolut. Mm. Absolut, varit jätteduktig.
Sen får man se om han är det absolut största utropsnäktet efteråt. Det kan han mycket väl vara, tror jag. För att han är...
Jag tycker bara det känns som att han växer mer och mer för varje match och vågar mer och mer. Och sen tog vi Otieno, som är så snabb så att spelarna liksom går ju sönder när de springer efter honom. Och sen skrev jag också Nabil Bahoui för att han inte går sönder, för att han ändå har gjort så många viktiga mål för AIK.
Ja, verkligen. Och på besvikelsesidan eller floppsidan, så det finns ju ett par att välja, men vi var lite oeniga där. Zack El-Bouzedi, det kanske är lite hårt att kalla honom flopp, men det har varit lite för få inlägg som har gått in, tycker jag, och lite för få poäng för honom. Men han har ju fått väldigt mycket förtroende från Bartosz, ska ju sägas. Men sen på slutet där så har det varit lite upp och ner med Joe Mendes där, som har flyttades upp här senast också, så att
men det som är med
han måste ju få ut mer liksom.
Ja, men det som är med honom är att det går ju alltid snabbt när han får bollen. Men det är exakt samma aktion varje gång. Ja. Kommer snabbt in, viker in, och sen skickar han iväg en boll som inte har en given mottagare. Nej. Alltså det är som att du går till posten och lägger ett brev, och så tänker du så här, ja det är ett frimärke men det är ingen adress på den. Men den kanske kommer fram till någon. Exakt. Och tänker du så när du spelar fotboll, då blir du ingen poängspelare.
Nej. Så att det... Och det är för få inlägg som kommer in också, känns det som, tycker jag.
Ja, eller de kommer in, men de blir inte farliga i alla fall.
Men det är som du säger också, att han är ju snabb, och alltså om man tittar på honom i en aktion där han kommer och gör överstegsfinter och snabbt, så ser han ju väldigt bra ut.
Ja, det känns ju verkligen finnas... som att han trampar igång någonting varje gång. Men sen vet man så att det kommer inte minna ut i någonting.
Men det blir spännande att se också om man kan förvalta, för det sa man ju även förra året när han gjorde få poäng och fick alla chanser, att liksom det ska bli spännande att se om det lossnar. Nu sitter vi där igen och pratar om det hela tiden. Ska vi se om det kan bli här på
AIK började ju träna idag när vi sitter och spelar in.
7 juni. Guidettis första
träning. Ja, kanske nästan borde ringa till Makoto och få en lägesrapport om hur det ser ut på träningen.
Efteråt kan vi göra. Absolut. Men håller du med om att vi sätter 4 plus på AIK i alla fall?
Ja, det håller jag verkligen med om.
Jättebra. Och Hammarby då, som är nästa lag i tabellen, där får man ju säga att hade det inte varit för den här matchen mot Värnamo och de hade vunnit den, då tror jag att jag nästan hade suttit, kanske inte 5 plus då, men de förlorade i cupfinalen här mot Malmö FF på straffar. Men det känns som den här insatsen mot Värnamo sista nedbetyget, där det var liksom en genomklappning från allihopa. Det såg extremt uselt ut. Och där liksom lyfts återigen frågan då om de är så dåliga på naturgräs eller vanligt gräs eller gräs.
Jag tror bara att det var en sån urladdning efter Svenska cupen. Ja, jag tror inte att man ska dra för stora växlar av den förlusten. Sen så är det ju tyvärr så att för då Hammarby och Hammarby supportrar, att om man ska vara riktigt högt upp i tabellen så är det sådana matcher som du måste vinna.
Så känns det faktiskt.
Och sen blev det också lite upp till bevis vad Hammarby är för version i år. För när det nu går emot dem så här som det gjorde i slutet, så kan ju Hammarby ha tendens att syra ihop. Och att det är svårt för dem att vända sen. Och den... alltså kommer man in i en sån fas, då är det tungt för Hammarby.
Ja, det är nu liksom man har pratat om de här karaktärsspelen också i Hammarby som inte, man tyckte att det inte fanns, eller det var många som inte tog liksom det ansvaret. Jag tänker framförallt på Björn Paulsen som skulle vara den här riktiga liksom trygga och hålla i handen när det gick dåligt, att han skulle få det att vända. Han har ju inte alls varit där. Nu har han sjunkit i hierarkin också och kommer ju vara liksom en bänkspelare, tror jag, tills hans kontrakt går ut. Men det blir spännande att se. Det behövs nog att några kliver fram nu. Typ sådana som Gustav Ludvigsson.
Jag tänkte precis nämna honom faktiskt. Han borde göra det mera. För att han har mycket av den mentaliteten som behöver sprida sig också i hela Hammarby när det nu gäller att knyta näven.
Ja, Darijan Bojanic till exempel som är lagkapten också.
Abbe kan Besara göra det som är ny i
ja, men det tror jag, med hans bakgrund i klubben är det som har varit, han har väl varit väldigt länge i Hammarby om man slår ut över liksom åren när han var där tidigare, så det är klart han borde göra det. Men fler borde kliva fram liksom och visa den här, ja men vad ska man säga, karaktären som
behövs. Jehas verkar ju bli kvar.
Ja, precis. Det är ett långt fönster och det är väl en, ja, jag vet inte om det är någon halvsoppa där med klubbar och det var ju det skotska The Sun.
Hur är det när någonting skrev... är en halvsoppa?
Ja, jag vet, men det var ju skotska The Sun som skrev att det var i princip klart med Celtic. Sen har det inte hänt någonting och det har ryktats om andra klubbar och så att vi kan nog, jag tror att Jehaz kan bli en följetong här i sommar. Och sista ordet har jag inte sagt, men klart är, jag vet i alla fall att han behöver börja kolla på ersättare. Så att det kanske säger någonting att de kan tappa honom ändå.
Alltså
men...
det är ju svinsvårt att avlösa en spelares ansiktsuttryck. Men det känns som att när det var som mest snack om Celtic och man frågade honom om det, så var det ju inte, det var inte en så här flörtig blick, jag vill inte prata om det. Utan det kändes nästan mer som att det hade hänt någonting. Att det var så här, jag har ingen kommentar kring överhuvudtaget.
Vi får se vad som händer där. Men om vi ska gå till topparna då i Hammarby, så känns det som Jehaz är en av dem. Darijan Bojanic, Nahir Besara och Viljot Svedberg hade jag där, tycker jag det har varit spelare som har liksom, även fast Viljot Svedberg som kommer säljas nu då, frågan är väl bara om du blir till Club Brygge eller till Celta Vigo. Där skulle det förvåna mig extremt mycket om han inte tar chansen att gå till Vigo nu. Det är liksom, han kan spanska, han är halvt uppvuxen där. De är överens med Hammarby. Det kommer bli rekordförsäljning på typ 60 miljoner. Jesper Jansson och Micke Jämberg kommer få gå och äta en lyxrulle på Kepsgrillen. Så att, men det blir spännande att se när det blir klart vad han väljer. Men som sagt, det finns ju Celta Vigo. Lockar ju med en offensiv fotboll. Bo i Spanien där han kan språket lätt akklimatisera sig. Klubb, men kanske blir tuffare och vara en startspelare i alla fall första året. Klubb Brygge har vi sett har sålt vidare talanger ganska fort. De kan locka med Champions League-spel. De kan locka med att vinna titlar. De kan locka med att han blir en startspelare ganska fort.
Och jag som precis har varit där, han kan locka med väldigt bra publik, fin stad.
Exakt. Och säkerligen också bra pengar i båda klubbarna. Så att han våndas nog en del. Men som sagt,
gud vad jobbigt för honom.
Jag tror fortfarande han har Celta Vigo som första var. Men vi får se vad som händer där. Det lär komma ett besked här inom de närmsta veckorna. Det som har varit en besvikelse då i Hammarby är såklart Selmani, som inte har gjort så många mål som man trodde han skulle göra. Har ju liksom inte levt upp till den här prislappen som Hammarby betalade för honom. Har använts lite grann, fått springa väldigt mycket defensivt, ta mycket defensivt ansvar, men har ju fått alla chanser i världen att vara med. Så att det är klart att han är nog inte jättenöjd med sin säsong.
Nej, vi är besvikna och han är besviken. Så det kan vi också.
Absolut. Och sen så, ja men så är det ju spelare som liksom Björn Paulsen också, som jag tror inte heller hade tänkt sig det här scenariot, där han skulle vara liksom en
vad tror du om Rickard Magyar då?
Ja, men jag tror att han förlänger. Jag tror inte han kör en sväng till. Jag tror han har väldigt mycket familj här i Stockholm. Sen tror jag att hans kontrakt, de skrivit längre kontrakt med honom, de kom överens om det. Det är ju 3,5 år de har diskuterat. Så tror jag att väldigt många av de åren är ju att de ska ha honom som ledare i klubben. Det kan vara att han tar samma väg som Imad Khalili har gjort, att han blir tränare, kanske i HTFF assisterande där först och sen. Men sen så har han också den här spelande psykolog som jag vet att Fotbollskanalen och har skrivit om tidigare att han kan bli. Så att det är nog mer tänkt efter, liksom en långsiktig plan för honom i klubben, om de kommer överens.
Med 3 starka plus, det har man väl i alla fall.
Ja, med 3 starka plus, och där hade de ju vunnit cupen, så hade det nästan blivit 5. Hade de inte haft den här insatsen mot Värnamo, så kanske hade det blivit 4 av dem. Men 3 starka plus till Hammarby i alla fall. Nästa lag, Malmö FF. Där var det lite svårare då, för där har de ju gjort en ganska medioker allsvensk säsong. Även om det har varit liksom inte så här många bottenapp, så har var det i alla fall ett par bottenapp. Vissa såklart hängt ihop med den här extrema skadelistan de har haft. Nu har de börjat få tillbaka spelare, men där man tog en titel, vilket räddade upp väldigt mycket. Där Miloš Milojevic fick lugn och ro efter den där kupptiteln. Liksom, nu kommer de inte, det ska de till något extremt om de ska sparka honom.
Det
kommer inte hända. De har investerat så mycket trovärdighet och han hyllar så mycket av spelarna, så det tror jag är helt... kan vara helt lugn med det. Men sen är det ju vissa grejer som jag tror Malmö FF kommer se över under det här sommarfönstret. Dels är det liksom åldersstrukturen på truppen. De har ju väldigt många åldersstigna spelare. De tittar på att förstärka med unga spelare. Isak Jansson vill de ha. De tittar på ett par andra positioner. Men sen så gäller det också nog att det är nog vissa av de här äldre spelarna som inte kommer få något nytt kontrakt. Och jag vet inte om den... Liksom, det kommer ju ett läge där Malmö FF kommer få börja köra en generationsväxling. Och det känns väl som det här tillfället är här nu i alla fall, att man får köra det här året. Och sen kommer det vara inte en likadan åldersstruktur på truppen. Men topp då, det är cuptiteln. Och du sa också en grej här om Miloš, att hans lugn under det här...
Ja, men han kommer ändå rida ur den här, det här skadekaoset med någon form av med värdighet. Ja, och en titel som det var första gången de vann Svenska cupen sedan 1989. Så att det är klart att det måste vara med på en topplista.
Jag ändå... Verkligen. Och sen floppen, då får man säga jävla skadorna.
Ja, och det är svårt att peka liksom, ut... Liksom. Att liksom bena ut vad det kommer ifrån, och den här kritiken till att de skulle ha tränat fel eller att Miloš skulle kommit in och kört något helt annorlunda. Det är svårt att se att det liksom ska påverka spelarna så snabbt som de här skadorna kom. Sen är man ju absolut ingen expert på det, men vi måste ju säga skadorna och sen vad det beror på eller hur många som kommer komma tillbaka eller om det är kul eller inte. Är det som Alma håller på med, att de säger att alla spelarna är tillgängliga när det uppenbarligen inte är så, det är ju ett rävspel och det ingår ju i fotbollen.
Sätter vi 2 plus eller 3 svaga plus?
3 svaga plus
för klubbtiteln, va?
Ja, absolut.
Det får vi säga. Ja, det håller jag faktiskt med. 2 hade varit lite
och för att de kom tillbaka och för Ola Toivonens mål här. Och, ja, men det får de ändå ha.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vidare till Elfsborg då, lite svårbedömt. Har varit mycket upp och ner tycker jag. Men får väl ändå säga, repade sig på slutet. Fick ihop 2-2 mot Norrköping där i sista matchen. Där man tycker, jag tycker att topparna har varit såklart Jakob Ondrejka, Simon Olsson, man har förlängt med Johan Larsson, Per Frick har gjort det. Rivig och Rasmus Alm, och det finns många, många unga fina spelare där. Så att,
bra balans. Där har vi en bättre balans på åldern, om vi säger så.
Ja, det får man lugnt säga. Och sen har det ryktats då hela tiden om Ondrejka. Enligt turkiska tidningar ska han vara klar för, eller ska vara överens med Elfsborg om besiktas. Det som ska återstå vara förhandla personliga avtalet. Och det har ryktats liksom i omgångar nu att det ska vara helt klart. Men när man ringer Stefan Andreasson så, och pratar med en del andra, så tokdementerar de. Jag vet inte, det känns som att det, men det känns som för mycket rykten för att det inte ska ligga någonting bakom det.
Per Frick hade jag som ensam topp. Det är ju lite snålt gentemot de andra, men väldigt viktig för Elfsborg fortsätter vara det, och varje gång man ser att det plingar till och att han har gjort mål, eller man ser en Elfsborg, man tänker man så, ja, han, alltså det är liksom målgaranti.
Ja, verkligen. Och ja, men det känns, och jag vet ju också att AGF Århus har haft med Jimmy Thelin på någon form av bruttolista när de ska leta ny tränare. Det har jag även haft med Poja Asbaghi, men det blir inte Poja där i AGF. De har även haft med Yver Rössler som en kandidat. Och jag tror, jag har ju, som jag skrev här för någon vecka sedan, skulle ha svårt att se att Jimmy Thelin ska lämna Elfsborg i det här läget för att gå till AGF Århus. Som är lite för stökig. Även fast svenska tränare har väldigt svårt att få någonting utanför liksom Sverige, så är det ju. AGF tror jag inte är rätt läge att gå till för Jimmy Thelin i det här läget i alla fall.
Flopp skrev vi när vi diskuterade detta, att de borde vara med högre upp i toppen.
Ja, precis.
Men sen nu när jag läser det känner jag så här, är det rimligt?
Jo, men det är ju såklart. De har ju pratat om det här. De tog Jimmy Thelin för att satsa mot SM-guldet. Man har investerat ganska mycket pengar ändå, även fast det inte är i klass med de här AIK, Hammarby, Malmö, Djurgården och sådär. Så, men titta på Jimmy Thelin, han har ju varit där ganska länge nu. Utan att, liksom, han är, klart han har gjort det bra, men det är klart att jag tror inte de är nöjda med 3 torsk, 3 oavgjord och 4 segrar på 10 matcher och 15 poäng, 11-8 i eller 19-11 i målskillnad. Jag tror att de är ändå 8 poäng efter Häcken. Så att det tror jag de är lite missnöjda med. Det är klart, men ja, jag vet inte. 2 eller 3, vad sätter du för betyg på Elfsborg? 2 starka eller 3 plus? Svårt.
Ja, du får bestämma. Du har mest erfarenhet.
Jag har sett, jag är snäll då. Jag är hellre fria än fälla. Så är det bara att få 3 svaga plus för sin vårsäsong.
Jag hoppas att Per Frick får en skjuts nu i målsjälvförtroendet när jag hyllar honom så här mycket. För så många mål har jag inte hunnit göra.
Nej, precis. Djurgården då, där har det också, precis som Elfsborg, varit en del mycket upp och ner. Det har varit en del spelare som jag inte alls tycker har levererat. Där har ju bland annat Kalle Holmberg, som man får vara väldigt man får tycka lite synd om honom också. Han krigade på, fick chansen jättemycket förra året. Nu har han fått 4 inhopp bara här och är väl aktuell för en flytt. Det vet jag att Norrköping och framförallt tränare Rickard Norling vill ha in honom, och jag tror att Rickard jobbar nog ganska hårt för att ta in Kalle Holmberg här redan i sommar, så får vi se om det lyckas. De har en ny sportchef där i Tony Martinsson också, så att, men det är ju så här att 1 juli får ju Kalle Holmberg skriva på förlåt, får Kalle Holmberg skriva på gratis för en ny klubb och lämna sen i sommar. Så att stalltipset nu blir ju att han skriver på ett pre-contract med IFK Norrköping då, om efter 1 juli, och sen så köper de loss honom för en mindre summa, och det brukar ju bli så. Sen är ingenting som är klart eller 110%, men mitt stalltips blir det just nu.
Yes.
Om vi går på topparna i Djurgården, vad säger du då?
Då säger jag Hampus Findell.
Ja, det får man ändå ge. Han var med i bruttotruppen till Janssons landslag.
Det var han, och han är ju bara 21 år gammal och gjorde ju 2 mål här i deras sista match innan uppehållet. Och var väldigt med framträdande redan i de tidiga matcherna för Djurgården. Sköt ju oerhört mycket, men sen så blev det inte mål förrän typ 3 eller 4 omgångar in. Nej. Men en sån spelare som man ser kommer bli en riktig klassspelare och är redan väldigt, väldigt duktig och viktig för Djurgården. Så absolut en topp. Sen Haksabanovic har ju inte gjort fått så många poäng kanske som man hade förväntat sig, men är väldigt duktig. Vad han ändå gjort, 3 mål kanske.
Ja, han har gjort väldigt viktig för Djurgårds spel framförallt.
Ja, luckrat upp många försvar i Allsvenskan. Och på tal om försvar så har vi även Hjalmar Ekdal med som topp för Djurgården, som vi då kanske får se debutera i det svenska A-landslaget mot Serbien på torsdag.
Ja, man tycker att det har gått trögt för Djurgården och sådär. Och nu har vi visserligen spelat 11 matcher, en match mer än många andra konkurrenter här under vårsäsongen. Men har ju ändå, är ju ändå med 4, har 18 poäng. Det är bara 5 poäng upp till Häcken, så det är klart att de är ju med. Och det räddades lite grann upp betyget, tror jag, av sista matchen mot Varberg, när man vann med klara 4-0 och gjorde det väldigt bra. Så jag tror att hade de inte fått med sig ett bra resultat där, så hade de nog börjat blåsa en del kring klubben. Nu tror jag att det är rätt lugnt.
Jag tror jag med, men det upplevs ändå som ett bräckligt lugn i djup.
Så kan det nog vara. Det är, att, något som något ligger och pyr kanske.
Det är som att något ligger och pyr, att det är inte som att det är ingen... Det känns inte som att det är helt i symbios med tränarstaben och med spelarna och med Mange Eriksson. Och
det tror jag. Jag tror så här. Jag tror inte det är någon liksom fara på taket så där. Men jag tror att Djurgården är känd för den här familjära stämningen och allt det. Men det har varit lite så här för mycket, liksom, inte kontroverser, man ska säga rykten hit och dit och missnöje. Det har varit den där tv-intervju som Kim Bergstrand gjorde. Det har varit lite sådär, ja, men att med missnöje tror jag från spelhåll också med tränarna i början, där Djurgården låg under med 1-0 eller 2-1 i slutet och skulle gå för det, men lät liksom Jola Sår och alla anfallare sitta, sitta kvar på bänken och sådär. Man gjorde inte det, men det känns som de har fått in det lite bättre nu och varit lite smartare Kim och Tolle där med just spelartruppen, att man luftar, man ger fler spelare chansen, och det tror jag har gjort att i alla fall det är rätt lugnt där nu. Sen vet man ju inte, det kan ju en torsk sen och det kan liksom...
eller en seger och så är det liksom guldkandidat igen.
Ja, men så kan det vara. Men jag sätter i alla fall 3+ på Djurgårdens vår säsong. Det blir ändå 3 hyfsat starka plus med tanke på att de är 4 och det är bara 5 poäng bort.
Och ja, och om Victor Edvardsen kommer igång bättre så har de ju en målgörare där, och exakt, då kommer man också komma högre upp i tabellen.
Och sen så är ju deras prior och Marcus Danielsson att få in här nu, som det, jag vet att det är väldigt segt med processen där med hans klubb Dalian Pro, så att det kan nog dröja ett tag innan det blir någon brytning där. Men jag vet att deras Bosse Anderssons prio är ju att få in Marcus Danielsson, lagbygget här i sommar. Ekdals skriver väl på för Sampdoria som det ryktas från Italien, och där tror jag också, så här som vi har pratat om tidigare, att det var liksom inte Djurgårdens prio att få in honom heller, med tanke på att de har Findell, Kyller, Magnus Eriksson. Då kan man inte lägga så mycket pengar på Ekdal, så att där går väl...
På tal om att hålla god stämning i truppen.
Ja, precis, och där kommer väl de största pengarna i så fall gå till att försöka locka hem Danielsson då. Så att, ja, men 3 starka plus till Djurgården.
Ja.
Som vi sa är 4 i tabellen. Vi har pratat om Elfsborg, vi ska gå vidare till en annan rätt bra lag, Kalmar FF, som inför säsongen tippade som många skulle bli det här liksom, att ja, men nu kan de faktiskt tillhöra toppen. Och det har väl varit en del upp och ner, men jag tycker att på slutet har man fått till det väldigt bra. Det har varit väldigt många bra insatser tycker jag, framförallt en mot Hammarby där man vann väldigt klart. Och jag tycker att Henrik Rydström har visat att det finns liksom, får man bara, nu har man kanske inte ekonomi, men skulle man kunna spetsa truppen de har nu med några nyförvärv i sommar, tror jag man skulle kunna liksom vara och nosa på en, ja, men topp 5 i alla fall. Nu är man 6:a och
jag känner att truppen är rätt att cementera, men att de borde addera kanske 2 till spetsspelare.
Ja, verkligen, för att startelvan har ju definitivt, tycker jag, till att vara med och kandidera till topp 5, men sen är det väl bänkspelarna som kanske inte har varit så där jättebra, och den är inte så där bred truppen som är ganska känslig för skador.
Men det som är väldigt viktigt för ett sånt typ av lag är ju att de, så fort de har en hemmamatch, så varje lag som kommer till Guldfågeln Arena är ju nervösa för att möta Kalmar, för det är så jävla svårt.
Ja, precis. Och det där man trodde inför den här säsongen, att många kanske skulle ha läst Henrik Rydström sätt att spela med Kalmar, men det tycker jag ändå inte att man har sett tendenser av. Nu har de visserligen en bortamatch som jag skrev upp på flopplistan här, 1-0 när de förlorar mot GIF Sundsvall borta, men sen tycker jag ändå att det har varit hyfsat bra resultat. De torskade mot Norrköping där, va? Eller vann man den? Det var väl någon match där, nu vet jag inte om jag blandar ihop den. Men i alla fall, de har ju, det blir viktigt här, och där de kommer in i höstsäsongen, att de fortsätter att tycker jag har den här tryggheten defensivt och även har den här spetsen framåt och att de får behålla Oliver Berg och sådär. Så att...
Sen kommer det ju bli sådana bottennapp till exempel mot Giffarna när man inte har en så pass bred trupp.
Nej, så kan det bli.
När inte bänkspelarna håller samma klass, så att det får man räkna med.
Och avslutade ju med 1-1 mot Mjällby här också. Hyfsat bra.
Ja, det var ju två lag som var nöjda med att dela på den.
Ja, det tror jag också verkligen det var. Men
3+.
3+ har vi sagt på Kalmar, absolut.
Ja. Nosa på 4, men vi håller
dem. Nästan närmare 4.
Ja, men vi håller dem på 3.
Och då går vi vidare just till Mjällby då. Där tycker jag också att, ja men hade man sagt innan säsongen började att Mjällby skulle vara så pass bra med att ligga 8 efter våren, så hade man ju, tror jag, att Andreas Brännström hade tagit det alla dagar i veckan.
Ja.
Jag hade dem faktiskt som nedflyttningskandidat där. Jag har som kommit näst sist i Allsvenskan inför säsongen. Det får man ju halvt skämmas över nu. Men jag vet inte, vad är din åsikt om det Mjällby har presterat hittills?
Att det är ju helt avgörande för en sån typ av klubb att få den flygande starten som de fick i Allsvenskan. De var ju som uppe på 3-4 plats, både efter 3:e omgången och 4:e omgången. Men jag är ju jätteimponerad av dem, vad de gör ute på Listerlandet. Och sen framförallt när de fick den här otroliga smällen med Jakob Bergström som fick en hjärnskakning i början av säsongen, som har klarat sig utan honom. Och han ska väl vara tillbaka, var det ju sagt, den tidiga prognosen i alla fall, efter sommaruppehållet. Sen har inte jag sett några färska uppdateringar kring hur han mår, eller jag vet att han är tillbaka i träning i alla fall.
Ja, precis. Ja, men han ska då vara redo till det. Sen tycker jag måste nämna också Carlos Gracia från, som tidigare var i GIF Sundsvall, som där tycker han har gjort det väldigt bra på mittbacken. Jag måste ändå nämna Löken som har varit tagit ansvar som lagkapten, tränare Andreas Brännström som fick chansen i Allsvenskan, äntligen efter att ryktat till varenda klubb, har gjort det väldigt bra med Mjällby, så att det är klart att de har ju levererat över förväntningarna hittills, även om jag tror att avslutningen som jag satt upp som en liten flopp här på Mjällby, där man torskar mot Giffarna och får med sig 1-1 mot Kalmar, tror jag inte var vad de hade, alltså bara ta en poäng på de två matcherna, det tror jag, de hade nog velat gjort det lite bättre, då hade det varit nästan en 4+.
Nej, men 4+ ska de väl få?
Ja, men precis. Då kanske, ja, vi kommer ju överens om det. Exakt, ja. Ja, men det blir det ändå. Med tanke på hur det såg ut inför säsongen. Hur lite pengar de har spenderat. Så det blir att Mjällby får 4+.
Och 1-1 mot Kalmar. Ändå skönt.
Jag kanske var lite för hård där. Men 4+ då sätter vi på Mjällbys vårsäsong.
Yes.
Ett lag som inte har varit lika bra är ju IFK Norrköping, som jag tycker också har skrivits väldigt mycket om den här. De brukar ju vara liksom så här i mediaskugga rätt ofta. Det tycker de inte har varit nu. Jag tycker det skrivs väldigt mycket om dem. Men då har det mest handlat om Rickard Norlings...
Var väl livsen så mycket skugga förra året?
Nej.
Var det ju rätt mycket kaos.
Ja, exakt. Men just när Allsvenskan är igång. Men då har det mest handlat om Norlings spelsätt. Hur han har förbisett det här Atlanta-stuket och gått till ett mer rakare spel. Och där ändå har fått ihop det hyfsat i slutet här. De började ju väldigt illa.
Ja, och det ska man säga, att de började ju historiskt dåligt. Ja. Alltså Norrköping har ju aldrig haft så få poäng efter, jag tror det var 5 omgångar. Och hade man då inte haft en tränare som Rickard Norling, som vi är van vid att det blåser så jävligt kring honom, då tror jag det hade blivit ännu svårare för klubben. Samtidigt så kanske man då inte hade haft så få poäng om man hade haft en annan tränare som inte ville spela på det sättet. Så det är väl ett givande och tagande.
Nej, men man får ju ut lite för lite av det här lagbygget, får man säga, med tanke på vilka spelare som finns. Sen ska man säga att det har ju varit ganska många spelare som underpresterat. Jag tänker på en sån spelare som Oskar Jansson, som man trodde skulle vara mer dominant i år när han hade fått en inkörningsperiod i Norrköping. Jag tycker att det har varit lite för många tveksamma ingripande för honom. Han får nog ta på sig en del ganska billiga mål som har varit här under de senaste matcherna. Så det är klart att där finns det potential. Och det är klart den här Girfunkel som de skeppade iväg var ju inte en av den bästa nykomlingarna heller nyförvärven heller som Norrköping har värvat. Så det är klart att det finns mycket att jobba på, men om man ska säga toppen då är ju Totte Nyman.
Ja, alltså Ja, alltså han är ju helt avgörande för att inte Norrköping ligger ännu längre ner i tabellen och helt avgörande att han inte har blivit skadad, för det finns ju ingen som kan ersätta honom i truppen. Sen ska jag också nämna Jonathan Levi som topp, både på det sättet som han tar media efter matcherna och när det blåste så mycket kring dem när det gick så dåligt, och att han har satt de här viktigt frisparksmål och är duktig för dem på planen också.
Sen kommer nog komma in en del spelare här till. Jag sa Girfunkel, jag bytte namn, bytte bokstäver där, Gurfinkel.
Ja, precis.
Ja. De, vad heter det, sa, de gick skilda vägar 31 maj. Och om vi ska gå vidare till det, så kommer det ju komma in en del nyförvärv. Kalle Holmberg vill ju Norling som sagt ha in. De har även haft besök av han från Norrby, ytterbacken Berg där, som de vill få in i som, eller som de bekantar sig med. Han har väl en del andra alternativ också, så att det finns en del att jobba på för Norrköping. Sen tror jag också de har Tony Martin som borde ha något SC-rockar, men där också som ny sportchef. Så det kommer hända en del i Norrköpings trupp, det är jag väldigt säker på.
Men två plus.
Två plus får IFK Norrköping. Något annat, det var det lättaste betyget att sätta. De är inte en superflopp, men långt ifrån något godkänt betyg också. Och vi går vidare till ett drag som har stulit, inte de flesta, men väldigt många rubriker så här på vårsäsongen. Det är IFK Göteborg. Jag vet inte var man ska börja där riktigt, men vi har ju haft en kollega här, eller kollegor, Josip Ladan, som skrev om att de ringer runt och vill dumpa alla Mari, Bernardo Villar och Erik Sorga och vill skeppa iväg dem till andra klubbar. Och det är väl inte så konstigt med tanke på att de får ingen speltid. Och jag menar, alla Mari var ju, beskrevs som en prestigevärvning när han kom, och där trodde man att han skulle få en startplats direkt. Det har ju inte alls funkat under Stare, så det är klart att de söker sig nog efter nya klubbar. Det måste de göra. Men där kommer också hända en del. Och det var som jag pratade med någon här som hade lite koll på Norrköping, eller på IFK Göteborg. De sa att de söker nog på alla positioner. Men framförallt är det väl ytterbacka där och där. Där Jallo, de förväntas sälja Jallo. Jag sa fel, det fick jag höra på mitt Instagram-konto senast. Jag blandade ihop, jag sa Kelly istället för Jallo. Det var någon som sa, jag sa att de ville sälja Kelly till sommaren. Då sa de, ska vi sälja den en gång till. Men det var Jallo jag menar, jag tror faktiskt att det var många som fattade att jag blandade ihop dem. Men, och Emil Salomons också är ju inte den yngsta, Oscar Vänt inte heller. Så de vill föryngra på ytterbackarna, vi ser vad som kommer in där. Men det är liksom min take på det hela, var att IFK Göteborg har fått lida lite för, om man kan säga så, att de har gjort det för bra i början. De hade 10 poäng på de första 3 matcherna. Det hade man inte alls trott om IFK Göteborg. Och hade vi snackat om de här inför säsongen, så hade man ju tippat att de kanske skulle ligga 2-3 placeringar över där de ligger nu. Så att jag menar, en sån katastrof är inte, men jag vet inte, vad säger du om
inte
säsongen
de har haft? Men det blir väldigt stora växlar när det börjar gå dåligt för IFK Göteborg, med tanke på den historiken de har de senaste åren. Och att Micke Stare eller Max Bergs här får gå ut och prata med supporterna väldigt tidigt när det börjar gå dåligt, för att det finns ju alltså så nära till missnöje och så nära till misstro i den klubben, eftersom att det har varit misskött under en lång tid.
Och sen, framförallt avslutningen är ju dålig.
Jo, exakt, men det är ju, om vi pratar om att det var bräckligt i Djurgården med självförtroende eller med lugn, eller att man känner att det är en symbios kring spelare och ledare och fansen, så är det ju samma sak i IFK Göteborg, att det känns som att börjar man hamna lite snett, så glider det jävligt fort åt ena hållet. Och sen så återstår det att se hur nära det är att de hamnar på banan igen, och det var inte katastrofavslutningen då. Och där som topp måste vi ju nämna Marcus Berg.
Som ja, verkligen. Som är så otroligt
viktig för det här laget.
Och de floppspelarna flopparna har vi redan nämnt där. Och då måste vi nämna Tobias Sanagate också, som var ju ett misslyckande för båda parter, får vi säga. Den har vi ältat väldigt mycket här. Vi har inte sett något slut på den än, men det lär väl komma här snart. Men 2 plus i alla fall blir för IFK Göteborg, varken mer eller mindre. Sirius då, vad säger vi kort om dem har varit, ja, upp och ner, samma sak där gjorde, är floppen blir ju Djurgården borta, va?
Det är den sjukaste matchen som jag har sett i år, måste jag ändå säga. Mm. När de blev av med bollen två gånger i eget straffområde för att de skulle passa sig upp genom hela banan. Mm. Sen, ja, det är ju en flopp, men samtidigt så har de ett spel som de tror på. De tog ju viktiga poäng mot AIK 2-2 där, och då hade de ju samma tankesätt. Så att, ja, det är ett svårläst lag, och vi hade väl lite svårt att sätta betyg på dem också.
Ja, precis, men det blir väl trots allt två starka, va? Eller var de tre? Någonstans däremellan. Mm. Vid topparna var i alla fall Mustafa Zeidan, tycker jag. Han har varit grym och är grym. Jag skulle förvåna om ingen toppklubb i allsvenskan är och hugger på honom. Det har vi sagt tidigare. Malmö borde vara där, Norrköping borde vara där, Hammarby borde vara där, såklart. Fast ändå, de är inte med i den absoluta bottenstriden. De har 14 poäng på 10 matcher. De har 8 poäng ner till Sundsvall som är på kval. Det är klart, en trea, svag trea då blir det, va? Eller?
Okej. Okay.
Ja, vi sätter det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värnamo då, där har vi ett som, det ska vi återkomma till senare när vi sätter betyg, men där har vi ett lag som verkligen är överraskat, och det råder väl ingen tvivel om att topparna är Marcus Antonsson.
Nej.
Vilken succévärvning.
Många mål landade.
Han har fått en ny vår där han har gjort
sex mål
på de här matcherna, eller är det sex?
Jo, sex mål.
Okej, härligt.
Jeremejeff har gjort 10.
Ja. Och tränare Kim Hellberg då, som vi måste hylla återigen, som värvades in. Och där har ju Jonas Tern och gjort ett väldigt bra jobb, grundjobb där Kim Hellberg har tagit över. Och han, om vi får säga någon då, så var det ju tidigare här, jag som är på stenåldern, så var det ju Andreas Alm och Rickard Norling och Mika Stadis var de här up and coming tränarna. Nu får vi säga att Kim Hellberg är absolut en av dem, väldigt ung och lovande. Det som sticker ut är väl seger mot Hammarby, va?
Ja, det måste man ju verkligen säga.
Imponerande.
Och att de har slagit sitt egna publikrekord hela två gånger om. Det är också väldigt roligt.
Fyra starka plus att jag, vad säger du?
Ja, jag håller verkligen med dig. Härligt. Och sen var det kul när du skulle säga vilken din flopp var med Värnamo.
Mm, för jag hittade inte så många.
Nej, det var ju världens tråkigaste match.
Den mot Sirius, ja. 0-0. Ja, precis. Det var, den utnämner vi till den, årets floppmatch. Nästa lag då i tabellen, när vi går vidare, är ju Varbergs Boys. Och där har vi ju snackat väldigt mycket om Jocke Persson. Det går liksom inte nog hylla honom. Jag har fått ihop det här budgetlaget, streta på. Visserligen ett extremt bottenapp som kanske drar ner betyget lite det här när man förlorar med 4-0 och ser så håglöst ut mot Djurgården här sista omgången, men
de var ju redan på semester då.
Jo, men sen är det så här imponerande också, man tycker, ja, man ligger fem poäng för GIF Sundsvall och Degerfors. Jag menar, Degerfors har värvat en del, Nikola Djurdjic bland annat, lagt en del pengar i sign-on. GIF Sundsvall har tagit in tre spelare från liksom andra divisionen i USA. Varberg har tagit in liksom en budget från andra klubbar i Sverige, och en del budgetar har inte lagt speciellt mycket pengar, så det är klart att det är imponerande.
Och Jocke sa ju det redan inför matchen mot Djurgården, att, så här, att de hade tagit fler poäng kanske de hade räknat med, och de kände sig nästan nöjda redan innan de gick ut på Tele2. Så att jag tror inte att, att det blev för mycket nederlag att man förlorade så där precis innan sommaruppehållet.
Och sen blir det ju då vad heter det, floppen, om man skulle hitta någon sån, så blir det Tarik Matthews, väldigt hypad. Tashreeq Matthews, förlåt. Väldigt hypad förra året. Man trodde han skulle explodera. Nu har han gjort 7 matcher, bara av hälften från start, och inte ett enda poäng. Så det är klart att det är ju en jättebesvikelse.
Så Varberg, hur många plus?
Ja, men det blir väl jag skulle nästan vilja sätta 3, men det blir väl 2 starkare då, med tanke på 4-0-segern mot, vi kan inte vara allt för snälla.
4-0-förlusten.
Ja, 4-0-förlusten, precis.
Nej, det kan vi faktiskt inte vara. Nej. För att vi satt ändå på pressläktaren och kände, what the...
Ja, precis. Och sen då, GIF Sundsvall, 6 poäng på 10 matcher, 2 segrar, 8 förluster.
Oscar Linnégate.
Oscar Linnégate. Det har varit sågningar från tidigare ordförande i lokalmedia i Sundsvalls tidning. Jag tror giffarna har aldrig fått så här mycket mediatid någonsin. Sen om det var bra eller dåligt, det får väl andra svara på. Men om man säger att all publicitet är bra publicitet, så får ju Sundsvall vara nöjd i alla fall. Det de inte kan vara nöjd med, det är i alla fall tabellplaceringen. Bara tagit 6 poäng, det är för dåligt. Man har haft otur med skador. Linus Hallenius, Pontus Engblom var skadad. Den här Oscar Linnégate ska vi inte prata om. Extremt dålig research där. Extremt dåligt hanterat och skött. Floppen naturligtvis, 2-0 ledningen hemma mot Degerfors i 8:e minuten i den här måste-matchen där man tappar till förlust 3-2 i sista sekunden. Det är såklart det är den absolut största floppen för Sundsvall. Sen om man ska säga något positivt, vilket inte finns så mycket, så är det ju ändå att man lyckas ta sig samman efter krismöten och diverse publicerade pressmeddelanden på hemsidan. Man skulle säga att man skulle vara kvar i Allsvenskan, så är det ju att man vinner ändå och tar sig samman och vinner mot Mjällby i den där viktiga matchen. Det ger i alla fall tränaren Henrik Åstrand lite tid, även om jag tror att om det är någon tränare som är nära att ryka, så är det väl Henrik Åstrand om det börjar gå knackigt för Giffan även på hösten.
Vad säger du om de andra nyförvärven då i GIF Sundsvall? Det var ju ändå några.
Ronaldo Damus har väl sett så där ut, får man säga, även fast han inte skulle bli avblåst den här gången han kom fri från egen planhalva på offsiden. Men det har inte Forrest Lasso har skadad och sett ganska medioker ut. Joe Corona har väl nog varit en riktig besvikelse. Så det är klart att
Ylätupa har ju
Han har varit bra, det får man säga.
Det måste vi ge honom.
Och då går
ett
vi
plus
till
då, eller?
Ja, det blir väl ett plus, kan inte bli något annat. Degerfors då ligger på näst sist. Där har också stormat en del. Tränarna var ifrågasatta.
Nikola Djurdjic har inte varit nöjd.
Nikola Djurdjic får vi säga är väl en flopp där också. Det är konstigt också att tränaren inte får ordning på det där. Alltså den spelare som han är, som jag var inne på tidigare, borde man kunna hitta plats för, borde kunna göra så att han lyckas i offensiven. Så det är klart att där har de ju väldigt mycket att jobba på. Och jag vet inte, det finns inte så mycket pengar där heller om de ska liksom värva i sommar, även fast de nog letar med ljus och lykta efter billiga nyförvärv. Det är en del spelare i Degerfors som är föremål för andra klubbar. Abdelrahman Saidi bland annat, det har vi pratat om. Korcik som har varit och scoutat dem där. Zweite Bundesliga-klubben Darmstadt har haft scouter där. Sen har vi ryktats om en del toppklubbar i Allsvenskan också, med frågan är om han, de är redo att lägga en del pengar på honom redan nu. Vi ska ju komma på att det var han
att ändå göra 5 mål i ett botten.
Ja, det är ju jättebra, men det är fortfarande, kan det vara liksom att vissa klubbar tänker att han dansar en sommar och dansar en vår sådär, så att vi får se vad som händer där. Men det ska bli väldigt intressant att följa här om Degerfors kan få ihop. Det känns ju ändå som de har potential.
Det tycker jag med. Jag är inte jätteorolig.
Nej, du är inte jätteorolig för Degerfors. Vi får se där, men ja, vad säger man där då? Nykomlingar också. Men jag vill ändå säga att de kanske får... Ja, är det 2 plus eller är det 1 på Degerfors också? Där får du det var 1 på giffarna får du tänka. Men då har det varit Oscar Linnégate och en del misslyckade nyförvärv.
Jo,
också.
Men det här var de ju Nikola Djurdjic-gate.
Ja, så vi sätter ett även på Degerfors då. Då är vi hårda där också. 1 plus till Degerfors.
Ja.
Vet du vad vi glömmer i Degerfors? De har ju också Marcus Birrogate. Så att vi har en rätt som satt 1 plus där. Sist! Men inte minst, för minst klubb är de inte, det är Helsingborgs IF.
Ja.
Där har det ju stormat och där fick ju Jörgen Lennartsson också mycket riktigt sparken. Det har vi varit inne på tidigare, vad vi tycker där. Dåligt skött, i alla fall tidigare av sportchef Andreas Granqvist, som borde kanske varit en annan tränare i första läget om man visste det skulle bli så här. Annars skulle man nog ha gett Lennartsson lite mer tid. Det är också Granen som är ansvarig för truppen, som jag tycker ser ganska dåligt. Ni ser liksom ingen struktur i det. Om vi försvinner kommer också Gigovic försvinna troligtvis också. Så här, så att,
och du såg ju den sista matchen där mot AIK.
Ja, precis. Och där var det ju väldigt många misstag. Och sen så har ju Granen då lovat att det ska bli en del nyförvärv. Och där kan man ju tänka sig att en sån som Alexander Gern kanske på väg hem igen. Han har inget kontrakt nu i Schweiz. Så det hade varit en jätteförstärkning för dem. Sen vad det finns för pengar och värva honom för, det är väl den stora frågan då, men att det kommer komma in.
Hade han kunnat komma hem helt, alltså till Allsvenskan, tror du?
Ja, det tror jag absolut. Han är väl i den fasen framförallt. Han är inte direkt purung, han har inte direkt öst in mål på slutet heller, så att det är väl ingen, ja, han är 35, fyller 36 i juli, 14 juli, dagen innan allsvenska transferfönstret stänger. Så om det här är tecken eller inte, låter jag vara osagt. Men vi var inne på floppar då med Lennartsson och sådär, så får vi se att en topper, Taha Ali, ja. Ärlig spelare och beskåda, även om han kanske inte haft lika bra avslutning som han hade inledning, och sen så, ja, han var ju, han gjorde ju en insats där på, som han får högt skådespelarbetyg när han filmade till sin straff där mot AIK.
Ja, men var väldigt nära och kvittera sen.
Ja, precis. Och absolut en av de absolut största frågetecknet där. Och det, där får man ju ge underbetyg till klubbarna i närområdet i Stockholm som inte tog honom.
Det här trodde vi att vi skulle stöka över snabbt. Men det fanns ju mycket att säga om alla lagen.
Ja, verkligen. Vad sa vi? Vad heter det? Sa jag att det skulle bara skulle vara 3-4 minuter per lag? Det blir väldigt mycket mer där, tror jag.
Ja, men det är väl för att vi har haft uppehåll från Allsvenskan nu. Vi är sugna på att det ska dra igång.
Precis, och i det som vi sa, det har ju dragit igång en del.
Ja.
AIK drar igång idag, den 7:e. Jag vet att Djurgården och Hammarby drar, eller Djurgården drar igång den 10:e. Hammarby drar igång den 11:e.
Mm. Och jag vet ju fortfarande ingenting om du är med dem kontrakten i Ryssland, va?
Det har vi inte fått någon, det vet vi inte heller hur det är.
Nej.
Det blir väldigt intressant att se vad som händer där.
Men en uppdatering och en sammanfattning kring vårsäsongen i alla fall, med en framåtblickande touch in i ditt transferfönster.
Ja, det blir det. Och med det tackar vi för oss. Nu ska vi gå på mixad zon med landslaget, och sen ser vi fram emot matchen mot Serbien, sen åker vi till Norge och ser matchen mot Norge borta och kollar om Håland har något mer att säga och som sas på planen i efter matchen.
Tror du Hjalmar Ekdal kommer skrika samma saker?
Nej, det tror jag inte. Jag tror han har ett jag tror ingen vågar säga någonting till Håland nu. Han har liksom satt standarden för det.
4-3-3.
Med det tackar vi för oss, och så ser vi på återhörande nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.